rutig krokodilmose. Vi letas på efter inlandsisen och vi ska få en ullskola. Det här är Naturmorgon från den 13 september 2025 från Åreskutan i Jämtland. Jenny,
ja?
Vad ser du?
Jag ser kalfjäll, klippor, lava, ris,
ja.
Och
en ganska kraftig dimma som möter oss här, eller ett moln rent utav. Vi står i kabinbanan på väg upp mot Åreskutans topp. Vi ska sända radio här. Vad tänker du? Vad ska det här bli för slags program?
Jag tycker det ska bli roligt att få liksom, vad består det av? Du ska ta tag i själva geologin och jag i det gröna, inte minst i mossorna och lavarna som ju liksom är, de är tuffingar så att de klarar ju mer än kärlväxterna för de behöver ju ingen jord.
Mm, det är väldigt praktiskt.
Mm.
God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som denna septemberlördag sänder hela programmet från Åreskutan i Jämtland. Jag heter Joakim Lindvall och du Jenny, du heter ju Jenny Bernsson Juvall.
Ja, precis.
Svår fråga.
Lite stängd.
Du Jenny, så där lät det igår när vi åkte upp på Åreskutan då, med kabinbanan. Nästan till toppen. Vi är inte riktigt på toppen av Åreskutan, men nästan. Ganska dimmigt eller molnigt där jag står strax bakom kabinbanestationen. Hur ser det ut där du står?
Jag har ställt mig framför kabinbanestationen. Jag ska ner mot fjället till. Men jag står vid den här Åreskylten på 1274 meters höjd. Men nu, alltså det kommer ju och går dimslöjor. Just nu kan jag se Åresjön där nere blank som silver. Och sen ett pärlband av sjöar bort mot öster. Bort mot Östersund. Kanske man till och med kan ana Östersund under det här tjocka molntäcket. Det är som en strimma under bara.
Mm. Och det låter som att det blåser lite där du står.
Ja, men det är ingenting mot det du var i förrgår. Vad var det de sa? Var det 32 meter per sekund här uppe?
Ja, jag tror det. Det var nästan upp mot 40 tror jag. Ja, fantastiska vindstyrka. Men du Jenny, Åreskutan kanske känd för de flesta som en liksom skidort, många skidbackar, man utövar massa olika idrottsaktiviteter, man cyklar, man springer, man gör allt möjligt. Ja, ja. Kanske inte superkänt som ett ställe för fin natur.
Nej, men fjällets natur är ju det fjället är, så naturligtvis finns massor av arter också här. Så det ska vi, i alla fall jag, botanisera i. Och du ska ta tag i verkligen berggrunden vi står på.
Precis, det här som jag stampar på just nu. Ja, det blir väldigt spännande detta. Det kommer handla om fjällen och fjällets natur hela den här morgonen. Men man kan ju precis som vanligt höra av sig till programmet. Och Helena Söderlund som också är med här uppe på skutan, hur gör man då?
Ja, men då så mejlar man på naturmorgon@sverigesradio.se. Och jag håller koll där under morgonen så skriv jättegärna. Och gärna om ni har några särskilda minnen här från Åreskutans natur. Om man har haft några fina naturupplevelser här. Och vi finns ju också på sociala medier. Och det finns massor av bilder där härifrån. Och finns också bilder på vår hemsida. Sverigesradio.se hittar man oss på. Ja, så det finns många sätt att höra av sig. Och vi är jätteglada om ni gör det.
Ja, och precis. Och du sitter där inne i kabinbanestationen tillsammans med Anders Mellgren som är tekniker och byggt upp en hel radiostudio här uppe på Åreskutan. Men nu säger jag god morgon till dig, Gunhild Karlsson, men du kallas för Ninnis.
Ja, god morgon.
God morgon, god morgon. Du är professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Vi ska prata lite mer om vad naturgeografi är. Men jag vill bara säga, Ninnis, det är ett gammalt scoutnamn. Om någon undrar varför jag kallar det för Ninnis så är det ett gammalt smeknamn som du fick när du var liten.
Ja, det stämmer. Och ja. Det har jag behållit.
Ja, precis. Igår när vi var här uppe, vi kom ju upp igår, sen har vi sovit här uppe under natten. Då blåste det ju, eller så sagt, natten innan hade det blåst typ nästan upp mot 40. 30 sekundmeter. Alltså det är så mycket som... Jag kan nästan inte föreställa mig hur mycket blås det är. Men du har bland annat varit forskningschef på Tärfälla forskningsstation vid Kebnekaisefjällen. Du har varit med om värre vindar.
Ja, det blåser ofta över 40 meter per sekund. Den kraftigaste vinden som uppmättes var över 80, men då var det ingen där. Nej. Men man blåser ju kull redan vid 25 meter per sekund om man inte passar sig. Så 40 är obehagligt att vara ute i.
Ja, men hur är det? Hur är det att vara ute i 40 sekundmeter?
Men om man bara går mellan hus som vi gjorde och man vet att man snart kommer in inomhus så är det okej. Okay. Men det är ju farligt om man drabbas av sånt väder om man är ute på fjället. Mm.
Mm. Ja. Vi gick faktiskt i lä. Vi stod på en plats där det blåste mycket mer, men... Det var lite krångligt att hålla i alla papper och prata samtidigt. Ninnis, du har liksom, du är egentligen uppvuxen i södra Sverige. Flyttat runt lite grann. Men du blev helt tagen av fjäll och berg när du pluggade, va? I Stockholm.
Ja, det blev jag. Men jag inser att mitt första minne är från Nipfjället faktiskt. Och då var jag 6 år. Och då kom vi upp ovanför träden. Och ovanför moln. Och det minnet har funnits där hela tiden. Men sen när jag började läsa naturgeografi så började jag lära mig hur man kunde nyckla upp det här. Man kunde förstå det man såg. Mm. Och då gjorde jag också min första långa fjällvandring här uppe i Jämtland. Och det var fantastiskt. Med klasskompisar då som jag också läste med.
Mm. Vad är det som är så fascinerande med fjällen och is som du håller på med? Varför är du liksom så förälskad i den här typen av natur?
Jag tror det är utmaningen. Och sen att det blir... Det är kargt, det är kallt uppenbarligen. Men sen är det ändå så mycket liv. Det växer saker ända fram till isen och även på isen ju. Och sen när det är bra förhållande så är det helt fantastiskt. Då vill man inte vara någon annanstans. Och samtidigt kan det vara så faktiskt farligt. Mm. Det är någonting där i den tjusningen att om man lär sig hantera det så är man välkommen upp. Mm. Och det är alltid gillat. Och sen tycker jag om när jag ser. Skogen är fantastisk också. Men jag tycker om det här öppna landskapet. Mm. Så vi hoppas vi får behålla det.
Jag kan bara hålla med dig, Ninnis Rosqvist, alltså professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, som är med här hela morgonen. Jenny, hur går det för dig? Du har inte rasat ner för fjället, hoppas jag.
Nej, nu är det motvind, så idag tror jag man står stadigt trots att man går neråt egentligen. Jag är på väg ner längs en av vandringslederna som är så här vit, orange, vit kan man följa. Och det ska vi göra den här morgonen tillsammans med Linda Johannesson och Jesper Wadstäng. God morgon på er.
God morgon.
God morgon.
Vi har ställt oss lite i blåsten nu, vare sig vi vill eller inte. Inte sånt som Ninnis pratade om riktigt med.
Nej, det friskar på ordentligt, ja. Men det är härligt.
Ja,
det är härligt att vara här.
Ja. Och du har så fin mössa, Jesper, så du har så här öronlappar som fladdrar så du ser ut som en hund.
Ja, den är super alltså. Det är skönt.
Ni två är biologer som är passionerade för mossor och lavar. Men vi föreslog att vi skulle ses på Åreskutan. Så sa ni, trots att ni bor på andra sidan Åreskutan, att här har ni aldrig varit. Vad kommer det sig?
Nej, alltså här är det ju, det är lite mycket folk och lite mycket skidanläggning. Jag tror vi vandrar på andra ställen gärna i fjällen.
Ja, men vi styrs kanske egentligen mer av geologi och topografi och vart det rinner vattendrag och sådana saker snarare än vart det går vandringsleder.
Ja. Men nu har vi tvingat hit er och det kommer bli kul. Vi ska kika på mossor och lavar här på fjället tillsammans. Och i onsdags så började vi vår första etapp från Åreby och så gick vi upp längs första skidpisten. Vi korsade västerut och kom in mellan träden. Och vi passerade bland annat en skylt med ett svartvitt foto som föreställer vandrare som gick precis just där i slutet av 1800-talet. Och så stannade vi vid en mäktig gran.
Ja, men den är ju nästan uppemot en meter bred i brösthöjd.
Bred, ja.
Ja, bred. Ja. Så att den blir svår att krama om man skulle försöka det. Men granar av den här bredden har vi i ganska stor mängd här fjällnära.
ändå. Fastän det är så kargt så har vi ganska mycket av sån här näringsrik granskog. Även ganska högt upp mot fjällen. Och då kan granarna alltså bli så här breda.
Jag måste säga, jag har inte sett särskilt många granar av den här kalibern i mitt liv. Det är inte så en gran ser ut i en produktionsskog och inte i södra Sverige heller. Jag kan inte påminna mig var jag skulle ha sett en sån i så fall. Jesper, ni är ändå från södra Sverige även om ni har blivit fjällblinda kanske med åren. Vad tänker du?
Ja, nej, det här är ju riktigt ovanligt. Och anledningen varför den kan växa sig så himla stor här, det beror väl på det rörliga markvattnet och att vi är just i en sydsluttning. Men även i andra skogar runt omkring som är fjällnära kan man hitta de här.
Och sen är det ju också att här har vi ju kontinuitetsskog så att en del av granarna har ju fått stå kvar och bli så här gamla. För det är inte bara att den är grov utan det här är ju ett gammalt träd också. Mm.
Tror ni att det finns roliga lavar och grejer på den då, om den nu har några år på nacken?
Ja, men just den här står ju ganska solbelyst.
Det är inte bra.
Så att, nej, lavarna vill ju ha en högre luftfuktighet egentligen. Så att just den här som står nära stigen kommer vi inte hitta så mycket lavar på. Men om vi hittar en sån här gran lite mer in i skogen, då kan vi nog hitta riktigt roliga lavar.
Linda Johannesson, Jesper Wadstein och Jenny Bernsson-Juvall alltså, som kommer vandra vidare upp för den här historiska stjärnleden. Och bland annat så kommer de kika på lavar och mossor under hela den här morgonen. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och det är dags att ge svar på förra veckans naturfråga som löd så här. Släktnamnet andas att denna blomma skulle vara lila som en liten känd tuggtablett, men den lyser i en helt annan kulör. Bladen är njurformade. Första delen av det svenska namnet berättar att denna blygis hör den alpina regionen till. Och det svar som vi hade tänkt oss är fjällviol. Och de som vinner priser heter Isak Molin i Ljungskile, Annea Lindström i Österbybruk, Anita Nibell i Lund. Och till er skickar vi en termos, en tygkasse och ett tygmärke. Och samtliga är märkta med Naturmorgon. Grattis alla tre! Så här skriver Yvonne Johansson från Eckerö. Hej, svaret på veckans gåta måste vara fjällviol. Denna lilla gula violen som jag minns från min ungdom när jag började vandra i fjällen. Jag köpte en enkel fjällflora och gladde mig åt att känna igen flera blommor. En helt ny värld öppnade sig. På något vis kändes fjällvegetationen mer greppbar. Inte allt för många arter och inte heller så många exemplar av varje. Men ju mer man lärde sig desto mer såg man fjällen är en fantastisk biotop, skriver alltså Yvonne. Och ja, det är bara att hålla med. Det är väldigt härligt att vara här. Ska vi se om man kan bläddra papper här i vinden. Nu ska vi i alla fall få träffa den gula fjällviolen. Ja, det finns faktiskt chans att se fjällviol i blom så här sent på året om man söker sig till platser på fjället när snön legat kvar långt in på sommaren. För när snön väl smälter så vrids liksom klockan tillbaka några månader. Och tidigare veckan så var Helena Söderlund ute med fjällekologen Lisa Öberg på Getryggen, ett annat fjäll här i närheten av Åreskutan, för att leta efter fjällviol.
Lisa Öberg, du har satt dig här nu. Vi är uppe i en sluttning. Vi tittar ut över ett höstigt fjälllandskap. Men du tittar inte ut över vyerna utan du tittar här längs vid en sten. Vid kanten på en sten här. Vad ser du här för något?
Bland annat blad av fjällviol. Tyvärr ingen i blom då. Det är lite för sent på den här nivån.
Ja.
Lite högre upp kan man nog hitta kanske någon enstaka fortfarande. Där snön har smält bort senare.
Men, då...
men i alla fall bladen av den.
Ja, hur ser en fjällviolsblad ut?
Ja, de är ganska... De är bredare än långa. Lite naggade i kanten och njurformade.
Mm. Och de har lite tappat färgen nu också. Det börjar bli lite gula.
Ja, det har de. Ja, visst.
Mm.
Ja.
Och de är ungefär... 1,5 centimeter breda eller något, eller?
Ja, ungefär så.
Så inte så jättestora.
Nej.
Men alltså det är fjällviol. Om man tänker viol, då tänker ju i alla fall jag på, man lyssnar på själva viol, så tänker man violett, att de är lite så blåaktiga.
Mm.
Men det du har slagit upp i boken här, det är en alldeles gul blomma.
Ja, det är den enda violen vi har här i fjälltrakterna som är gul,
uh-huh,
helt enkelt. Och fjällviolen är ju rent gul.
Uh-huh.
Så det är ingenting att ta fel på när den blommar. Det finns ingenting man kan förväxla den med, helt enkelt.
En gul viol i fjällen, det är en fjällviol. Alltså ibland önskar man att all botanik vore så enkel.
Exakt. Verkligen.
För man ser på bilden här, den är gul, men det är också lite små streck på den.
Ja, typiska violsträck, på, särskilt på under, underläppen.
Ja.
Det undre bladet.
Just det. Men du, att vi ändå... liksom att du letar just här där vi är nu. Det skulle kunna finnas chans att den hade blommat där alltså.
Ja, fast lite tidigare ändå. Lite högre upp på Åreskutan exempelvis. Där tror jag att den kan blomma fortfarande på något ställe.
Okej, så det får vi skicka med till alla som lyssnar på det här programmet då, som ju handlar mycket om Åreskutan, att det finns chans att hitta blommande fjällvion nu i september.
Det kan göra det, när snön har smält bort ganska nyligen.
Just det. Mm. För när snön har smält bort nyligen, då blir det liksom som att man förflyttas tillbaka i tiden i flera månader nästan då, eller?
Ja, precis. Till början, mitten av juni.
Ja, ja. Fjällvolen ska vi klara av om vi skulle bara se den när den blommar, och ser man bara bladet så är det alltså ett, det är lite en djurformat blad, alltså typiskt violblad kan man säga.
Ja.
Helena Södlund och fjällekolog Lisa Öberg var det där från Getryggen, och jag tror faktiskt att jag ser Getryggen om jag tittar västerut. Ett fjäll kanske några mil här från Åreskutan. Som vi sände hela programmet från idag. Och Ninnis Rosqvist, naturgeograf, vi har förflyttat oss lite grann. Just nu så kom det ett mål, men precis när vi står vid den här blockiga fjällterrängen och tittade ut över, var det Ullådalen som man ser här nedanför? Ett fantastiskt fjälllandskap liksom som går i bruna toner med vatten insprängt lite här och var, och så de här liksom inte superdramatiska bergen utan lite mer rundade former, men där det här gråa liksom berget lyser igenom, och sen så är det ju också mossa och lava på som Jenny kommer prata mer om. Men vilken, och nu ser du ett moln kommer indrivande, det är nästan som kulisser de här bergen.
Jättefin morgon.
Ja.
Det blåser men solen kommer.
Ja, precis. Ninnis, du är professor i naturgeografi, alltså du är expert på terräng, hur olika former har bildats i fjällen. Och jag tänkte, och du kan också en hel del geologi, jag har ju bett dig att du ska berätta hur fjällen en gång bildades, och det är ju en otroligt spännande historia. Var börjar vi någonstans, Ninnis?
Ja, alltså vi kan ju börja för miljarder år sedan, men jag tror att vi börjar för 600-700 miljoner år sedan.
Det låter rimligt.
Rimligare, ja. Och då, alla vet att jordskorpan är uppruten i olika plattor tror jag idag. Det kom man på i början på 60-talet. Så det var en viktig förklaringsmodell faktiskt för Åreskutan, för man förstod inte innan riktigt hur geologin här, man kunde inte förklara den.
Nej.
Men så... Då började plattan som... det började bli en spricka mellan Grönland och Skandinavien egentligen. Eller Fennoskandin.
Ja.
Och sen... Så det började spricka upp där. Och så kom det upp vulkanism. Det blev aktivt. Och det samlade sediment i de här sprickorna.
Ja.
Så började det. Och sen så vidgades den sprickan. Så det blev ett stort hav. Föregångaren till Nordatlanten egentligen.
Okay.
Och där samlades det sediment under många, många miljoner år. Som sen hårdnade och blev berg. Och sen började de här plattorna närma sig varandra igen.
Yeah.
Och kolliderade. Och då blev det en sån här plattkollision där ena plattan går ner under den andra. Och då blev det ny vulkanism. Så det kom upp lava. Och sen trycktes de här sedimenten från havsbotten upp på kontinenten, vår kontinent, platta. Och där blandades det med sediment som hade avlagrats på den kontinenten. Och så sköts det upp sjok av berggrund. och i någonting som man kallar för skollor. Det är som om man hade en trave med tjocka böcker och skulle putta upp dem på ett bord. Och den understa boken kom längst fram och sen rasar de andra lite. Så det ligger tre väldigt tydliga skollor. Det finns ännu fler som man kan hitta här i Jämtland. Ja. Och Åreskutan, där står vi idag på Gneis, som från början är sån här sedimentär bergart. Ja. Men det finns i närheten här också amfibolit, som är en vulkanisk bergart. Ja. Så det är väldigt många olika. Sen finns det kalksten och sandsten.
Massa olika
här. Så Åreskutan är en sån här typlokal som man där man behövde kunna förklara det här för att förstå.
Jag förstår. Mm. Alltså jag tycker det är så fascinerande med de här skollorna då, de här överskjutningsskollorna. Att det var liksom stora bergssjok som sköts över kontinenten och att man kan se spår av det än idag. Mm. Och det är ju en otroligt bra liknelse som du har med de här böckerna. För att nu står vi och tittar på ett berg rakt över här på Åreskutan. Nu är det lite dimma, men vi var tittade på det igår. Och där kan man liksom se sidorna i de här böckerna som du beskriver. Ja. Att de är liksom, de är lite snett uppåt, precis som en bok skulle ligga, som du sa. Alltså en bok under, så sen så den här boktraven har blivit lite förskjuten, så böckerna ligger lite snett. Det är ju så häftigt att man kan se spår av den här helt magiska processen fortfarande.
Och ändå så, och det blev en väldigt hög bergkedja, för det var en kraftig kollision under många, många miljoner år såklart. Så den var högre än Alperna, tror man. Kanske lika hög som Himalaya. Och sen nöttes den ner av väder och vind och så. Och blev ganska plan. Men sen lyftes alltihopa upp igen. Och sen började... Och då, det betyder att det blir nya, vattnet får ny kraft när det blir luta mer och så. Och då började erosionen och nednötningen av den här nya fjällkedjan. Och det är resten av den som vi står på idag. Så det är fantastiskt att vi kan se så, spår från så långt tillbaka. Men det har hänt mycket. Och sen har det varit istider och allt möjligt.
Ja, just
men
det tar vi till sen. Ja.
Men vi ser väldigt tydligt den här skollen.
Exakt,
här.
Ja, att man ser sidorna i boken. Och sen så var vi också igår då gick vi lite längre österut på Åreskutan här. Och här kan man ju på något sätt ana slutet av boken.
Ja, det är ganska brant. Och sen blir det ju slättland öster om här. Ja. Så det är väldigt abrupt. Och vi ska säga också att Åreskutan är precis som Sylarna, Helagsfjället, Sare, Kebnekaise. De har alla sån här hård bergart som har stått emot längst då, nednötning och så. Och de är i princip samma sån här skolla, mellanskollan då.
Ja.
Så våra högsta fjäll hänger liksom lite ihop på det sättet.
Så någonting att spana efter på sin fjällvandring, alltså de här skollorna, man kan se dem som ränder vi ska lägga ut lite bilder, ränder i fjället, om man står liksom och tittar på branter så här, och sen om man i öster då till exempel av Åreskutan så är det ganska stup rakt ner och det är liksom slutet på skollan. Så ja, Jenny, vad säger du om det? Just det, nu ska vi inte höra Jenny live, utan nu ska vi få höra hur det lät igår när hon var ute med sina gäster Jesper Wadstein och Linda Johannesson och Jenny då. För de är ute och kikar på växtligheten, men de kan ju inte komma till alla platser så här nu på morgonen. Fjället är stort, så därför så börjar de nerifrån och sen har de gått uppåt genom det här granskogspartiet där de var tidigare.
Vilken fin miljö. Alltså, man korsar ju liksom alpina nerfarter och några bilvägar. Och sen så kommer vi ändå i stråk där vandringsleden går i liksom någon sorts naturskog. Det är väldigt, väldigt frodigt och härligt. Det känns trolskt. Håller ni med?
Ja, men det här känns verkligen som en sån... Här har vi liksom väldigt höga granar också. Många granarna är nog upp mot 30 meter. Så här är man helt innesluten. Och det är helt vindskyddat också på grund av de här granarna. Så här blir det ändå ganska fuktigt. Och hela marken är källpåverkad. Så då blir det också ganska kallt temperatur. Även om det är sydsluttning. Så det blir en väldigt häftig miljö. Och en väldigt mossig miljö. Fullt med mossor överallt. Som växer på stammarna och på marken och i källor. Ja.
Ah.
Vad sa du att detta var?
Det är grov husmossa. Men det är lite ganska speciellt när man tittar här. Nu står vi i en näringsrik granskog. Det första man lägger märke till är kanske att det saknas vägg- och husmossa. De vanligaste mossorna saknas. Men det är massor mossor. Och då har vi bland annat den här grov husmossa som är en signalart på värdefull skog. Och den ser ut väldigt lik en väggmossa. Men har lite mer slingrande skott. Också så har den trekantiga blad med väldigt tydliga längsväck.
Då måste luppen fram, va?
Ja.
Mm. Annars, det jag tänker på är att den är liksom svängig i skotten.
Ja, precis. Den här ganska vanlig kalkrika miljö på fjället, men sen i skogslandet, då blir den riktigt ovanlig och ganska krävande att vill ha rika sumpskogar eller svämskogar.
Linda, om vi beskriver vad vi är för miljö, det man liksom först ser när man går här, det är väldigt frodigt.
Ja, det är otroligt frodigt. Vi har ju liksom högörtsvegetation här i granskogen. Så att det är ju, torta är ju den dominerande källväxten här.
Stora, härliga, friska blad med överblommad. Så att bara bruna blommor nu. Och så är det mycket ormbunkar av någon sort.
Mm, det har vi. Och sen kommer man ju liksom till markskiktet då. Där vi har lite granna rörligt markvatten. Och då blir det ju en speciell mossflora där.
Ja. Och då när vi gick här, vi bara stannade väldigt, man måste ju stanna och bara andas ibland för det är rätt brant hur man än gör. Men ni har ju kryptogamfart också, så plötsligt så försvinner ni upp i slänterna ner i mark. Alltså det blir verkligen krypfart.
Ja, absolut.
Ja. Och vad har ni hittat när ni kröp? För du var verkligen uppe och kravlade här längs en bäck som är lite uttorkad nu.
Ja, men i den här lite halvt uttorkade bäckfåran vid basen av några rötter så hittade jag en stjärnmosse. Då har vi arten taggstjärnmosse. Och man skulle kunna säga att den här mossen, det ser ut som en väldigt klassisk mossa med liksom bladiga blad. Det ser ut som bladen på vilken källväxt som helst egentligen. Och så har den en nerv som löper hela vägen ut. Och sen om man skulle ta fram luppen då, så ser man i kanten av bladen så ser man att det är tänder som är väldigt tydliga och dubbla. Så de sitter så här två och två längs med hela bladkanten. Och då har vi arten taggstjärnmossa.
Taggstjärnmossa.
Och den är också en sån här signalart.
När du dessutom håller upp den i ljuset så här, så alltså den är otroligt charmig. För den är ju så skir då. Och så när det lyser igenom, alltså man ser hur tunna bladen faktiskt är.
Mm, verkligen.
Men du hittade ju någon som är kanske inte gullig, snarare härlig, Jesper.
Ja, men den här vart jag verkligen glad av att hitta. Det är vågig rutlungmossa. Den heter krokodillmose på norska, för att den har just det här rutnätet som ser ut som en krokodilrygg ungefär, eller fjäll.
Kan vi inte döpa om den på svenska då?
Ja, alltså jag tycker det är roligare.
Ja.
Det är vågig rutlungmossa, det svänger inte.
Nej.
Krokodilmossa.
Det är det nya namnet.
Yes.
Inofficiellt, men ändå.
Ja. Ja, men den är helt fantastisk. Den är verkligen så ett snyggt rutmönster, så att det ser verkligen ut som fjäll. Och så är det en bållevermossa, så en helt plattad bål. Och den har inte så blad och stam.
Nej, nästan som, alltså jag får någon sån här känsla av någon blåstångsbit, fast i mycket klarare, ärtigare grön. Alltså stor, den är ju flera centimeter lång den här. Kallar du det bål?
Ja, det är själva bålen.
Ja, rutig krokodilmose är alltså det norska namnet på vågig rutlungmossa. Och det är en av alla de arter som växer in i granskogspartiet lite längre ner här på Årskutan. Och det var ju biologerna Jesper Wadstein och Linda Johannesson som tittade på den tillsammans med Jenny Berntsson Djurvall, som vi hör strax igen. Ninnis Roskvist, naturgeograf. Vi står och tittar ut över bergen här. Det är Och ser du där borta, över Ullodalen, där kommer liksom solen igenom den här molnbanken och lyser helt liksom brunt och vackert där nere. Sen är det ganska molnigt runt omkring oss. Men vi är ju på det som man kallar för kalfjället, och här växer inga träd. Det växer förstås mossa och lavar, men annars är det ju kalt. Det är liksom de kala berghällarna som sticker upp här. Och du sa innan att det var bergarten granit.
Gneis,
förlåt. Ja. Gneis. Och hur ser man att det är en gneis?
Ja, man kan se att den är randig, så att det är en, från början en sedimentär bergart som har, eller berg, eller sediment som har omvandlats då, metamorfoserats, så det har blivit väldigt hårt. Ja. Och sen just den här tror jag har varit drogs ner då och omvandlades igen djupt ner i jordskorpan, så den är hård. Ja. Men trots allt så ser man ju att den är ganska uppsprucken.
Om man är nyfiken på det när man fjällvandrar, vad det är man går på för någonting, hur kan man artbestämma bergarter?
Ja, det får man gå i skola för att göra. Jag tycker fortfarande det är ganska svårt. Men man kan se oftast om det är lager på lager så här. Då är det oftast sedimentärt. Skiffrar eller så. Och sen är det finkornigt, är det en annan sort. Och sen hur hårt det är och hur vittrat det är. Hur söndertrasat det är av väder och vind och snö och is och så. Det spelar väldigt stor roll. Färgen. Sen kan man ju titta på kemin. Och sen får man ju gå till analyserare. Bryta ner ett stenprov och titta på vilka spårämnen det finns.
Men det är lite överkurs om man är fjällvandrare.
Men om man är osäker så kan man göra det.
Ja, precis.
Och få reda på sammansättningen. Men
det finns ju också ganska bra litteratur om man är nyfiken när man är ute liksom, på fjäll.
Det är häftigt, för här blir ju fina hällmarker av den här bergarten.
Ja, och den är ju liksom väldigt grå, precis så som man tänker sig berg. Vackert grå och exakt såna här hällmarker. Och någonting som är väldigt påtagligt tycker jag också när man kommer upp så här högt på fjället som vi är nu, det är ju den här vittringen som du pratar om. Alltså det är helt liksom söndersprucket. Berget är ju helt sprucket. Det är lösa block som ligger, och det kan ju också vara flyttblock som vi ska prata om mer, men som är liksom, som helt enkelt har lossnat och det är sprickigt. Alltså varför blir det så?
Alltså om du ser där så är det nästan som ett pussel. Berghällen har spruckit. Det översta lagret av berghällen har spruckit upp, men bitarna ligger liksom kvar. Men det är ju att det blir små sprickor och så rinner det ner vatten. Och när det fryser då, vilket det gör ofta här, och tinar och fryser och tinar, så expanderar de här sprickorna. Så det är som frostsprängning. Så den är väldigt effektiv skulle jag säga uppe på Åreskutan. Vi hörde ju att de pratade om att de hade mycket rimfrost här också.
Ja,
när det är fuktig luft som kommer. Så jag tror absolut att det är en väldigt effektiv mekanism liksom att bryta ner berg. Och sen finns det kemisk vittring som man inte ser riktigt. Att det förändras i ytan på stenarna.
Ja.
Så det där är frostsprängning. Så det är väl den tydligaste.
Ja, men precis. Men kan det också, alltså vinden i sig, nu är det inte jättestark vind, även om det blåser tillräckligt mycket för att man ska kunna hålla reda på papper och annat. men alltså, för jag läste någonstans att också liksom vinden påverkar. Absolut. Det finns en erosion av vind.
Absolut, och det kan man säkert se här också. Nu växer en del lav här, så det är inte så. Men då blir det oftast väldigt blankt på stenarna. Och när man har finkorn i snö till exempel, då hjälper ju den till. Eller om man hade haft sand, så har vinden någonting som den kan polera med. Och det ser man i polarområdena också, där det blåser mycket och där det är fin snö, att det blir väldigt vindpolerat så. Absolut, vinden är jätteviktig också.
Ja. Och sen om vi går lite längre fram här, Ninnis, så ligger det då stora block som jag antar är flyttblock då?
Ja, då får vi titta på geologin. För att vara ett flyttblock så ska det egentligen ha flyttats från en annan plats och ha en annan geologi. Men här tror jag det är många lokala block som har flyttats med isen också. Och sen, de är stora. Det är ju ingen människa som har lagt dem här, utan det är uppenbarligen att det har varit någon annan här och har flyttat runt på delar av berget här.
Och det där ska vi prata mer om nästa timme. Men vi kan väl också titta på ett spår som är ganska tydligt när man fjällvandrar. Om man sätter sig så här på liksom en Karl Berghäll för att ta fram till termos och fika, så ser man ju att det är liksom ränder i berget. Det blir väldigt tydligt tycker jag här nu när det är lite blött också, ja. Att det är liksom som, ja men, räta linjer.
Mm. Ja men det där är isräfflor. Det är isen som har stenar som har varit uppfrusna i botten på isen. Och när isen har rört sig här så har den skrapat. Och det är jättesnyggt. Och vi såg det på flera här. Och du ser ju vilka stenar det var nästan. De ligger ju kvar här nästan. Så
ja,
det kan man absolut se. Det ser man ju på rundhällarna och på klipporna i skärgårdsmiljö också. Att det är, om man solar det så kan man se att det är randigt oftast.
Mm, mm.
Men det finns mycket sånt här. Så här, då vet vi att det har varit en is här. En tjock is som har haft vatten och sten vid botten.
Och det där ska vi prata mer om nästa timme, Ninnis. Jenny, man tycker sådär när man är på kalfjället att det är väldigt kalt, men det är det inte, va?
Nej, det är egentligen inte särskilt kalt. Vi ska ta reda på det, men Jocke, nu har solen gått upp och jag står i en av pisterna, alltså vid de här spindelbenslika fundamenten som håller upp kabinbanan. Och bort i öster har solen gått upp och det betyder att fjället mitt emot oss på andra sidan Åresjön är solbelyst över granskogar, över toppar och det blänker i sjöar. Och sen har vi det här, vi har som en hatt av moln på oss som går ju ända upp till dig. Du står ju i hattmolnet på något sätt.
Ja, så är det. Ja.
Men Linda, Johannesson och Jesper Wadstein, de har ju fått uppdrag att hitta skorplavar. Och då behöver man egentligen inte gå ett enda steg, Linda, om man ska vara ärlig.
Nej, alltså det är en väldigt liten del av stenytan här som är kal egentligen. Det mesta täcks ju av olika former av lava då. Och de är ju anpassade helt enkelt för den här typen av ganska extrem miljö på olika sätt. De ska klara av både stora temperaturskiftningar och de ska klara av torka av vind och sådär.
Och vad är det då vi pratar om? Jo, nu står vi vid ett stort klippblock här och då kan ni se inför er hur det är färglagt i limegrönt, citrongult, mörkgrått, ljusare grått, nästan vitt, svart. En del är lite tuffsiga, de är spräckliga och vackra och det är som att någon graffitikonstnär har varit här. Och allt det är olika arter. Kan du visa mig någon art, Linda?
Ja, men alltså bara på håll så ser vi redan stora liksom kritvita fält. Och då har vi en art som heter fjällskravellav.
Bra namn.
Jättebra, passande när vi är så här på fjället.
Ja, de här, så här väldigt gråa, stora blafforna.
Ja, men det kan vara lite alla möjliga lavar. Säkert olika lesideor, alltså skivlavar på svenska. Då. Det är ett stort släkte med jättemånga arter.
Ja.
Sen har vi säkert lite olika kartlavar. De kan ju ha lite sådana här gråa och bruna färger, men sen har vi ett stort antal arter som också är sådär vackert limegröna som du sa, att vi har en färg här. Så att om vi ser här, kollar vi här på de här limegröna blafforna så ser vi liksom att det är den här limegröna färgen och sen har vi också lite så här svarta kanter, den har som en så här förbål. Kollar vi ännu närmare så ser vi små svarta pluppar som är dens apotesier då.
Ja.
Alltså fruktkroppar som, där den bildar sina sporer för att sprida sig.
Jesper är hela tiden igång med sin lupp ju. Ni är väldigt nära när ni är ute och kikar på grejer.
Ja,
alltså ni försvinner ner på platta marken. Det ser ganska roligt ut.
Ja, men det är väldigt mycket rumpan i vädret.
Men du, hur kan de vara så här tåliga? Hur kan de ha hittat hit och hur kan de leva här?
Jo, men lavar är ju då en symbios mellan en eller flera svampar och en eller flera alger. Och det är ett jättebra samarbete för det gör att de klarar av såna här extrema miljöer då. För att algerna då, de fotosyntetiserar och bidrar med kolhydrater och alltså socker till energi helt enkelt till svampen. Och svampen då skapar ett skydd. Så att den skyddar då mot uttorkning och den skyddar mot solens strålning och så vidare. Alltså lavar, de De tål ju också väldigt låga temperaturer. Mm. De kan metabolisera i väldigt låga temperaturer.
Kärlväxterna behöver ju ofta en viss temperatur för att liksom hela maskineriet ska gå igång. Och här uppe är det ju ofta kallt. Det är rätt kallt bara idag, kanske 6 grader eller något sånt.
Ja, men precis.
Men de kan köra liksom.
Ja, de kan köra i väldigt låga temperaturer och klara också uttorkning bra. Då sänker de också bara sin metabolism. Mm. Och sen kör de igång igen när de blir fuktiga.
Mm. Jesper, finns det några mossor också? Det gör det ju. De ser ju lite ledsna ut, de här svarta sakerna som är lite luddiga. Men det är väl mossa?
Ja, absolut. Och de har ju lite tufft här. Men de har löst igen att de växer i täta, täta kuddar. Så att då får de liksom som ett litet vindskydd. De får hjälpa varandra.
Ja, men jag tänker när de är så här svarta, ja, är de vissna?
Nej, det är så de ska se ut. Och så här blir, det här är arten, eller en av arterna som heter sotmossa.
Ja, hur ser den ut? Har du luppen?
Ja.
Med en liten lampa i luppen också, det är så här smidigt. Precis. När det ändå är...
Ja, här har vi en av de lite roligare arterna som växer på fjället som har lite spetsigare blad. Vanlig sotmossa som man hittar på block i skogen överallt, den har trekantiga blad, men den här har lite spetsigare blad.
Mm. Är det ett tips om man är så här lite extra nyfiken när man går i fjällen, det är att ha en lupp med sig för att liksom kunna upptäcka den här mikrovärlden när man slänger sig ner?
Ja, alltså det är svårt att se att det här är en mossa, men om man tittar med lupp så kan man se att den har små blad, den är lite grön och ja.
Ja, precis. Bara att vi satt oss ner gjorde att det gröna kom fram, för innan såg den bara svart och jag tyckte då vissen ut. Och vad har du lagt där, Linda, vad härligt. Du, skorplavarna, de går inte att rubba, alltså de går inte att pilla loss med fingret.
Nej, men precis, de sitter väldigt hårt tryckta mot underlaget. Och det är också en specialitet för lavar då, så att de... svampens hyfer är bra på att liksom ta sig in i stenen, så att de sitter liksom väldigt hårt fästade. Men sen har vi ju lite andra, vi har ju lite bladlavar faktiskt här som växer också.
Alltså de som sticker ut lite.
Verkligen, stora liksom flakar. Det är lite olika arter av navelavar. Här har vi en väldigt vacker sån som är helt så här ljust grå. Och i kanten så är det liksom så här, som ett svart ludd. Silier kallas det på lavspråk. Och sen är det massa svarta pluppar på den, fruktkroppar. Och om man nu tar fram luppen och kollar på de svarta plupparna så ser man att de ser ut nästan som svarta kanelbullar. De, liksom så här, de är helt snurrade.
Ja. Har du ett namn på den?
Strållav kallas den här.
Då undrar jag också så här, är de här arterna på den här klipphällen, för att nu känner jag mig, om jag blundar nu och låtsas att vinden är havet, skulle det här också kunna vara en havsklippa? Är det utsattheten som är grejen, eller är det fjällmiljön som är grejen för de arterna vi ser här, tror du?
Nej, men det är utsattheten.
Mm. Att tåla det här kärva förhållandet.
Ja.
Ja, Jocke Lindvall, det finns väldigt mycket som man säger lite slarvigt, kala klippor i fjällen. Men det går ju rätt fort innan, och så är mossorna och lavarna där, och inte en art och inte två, utan bara vi sitter här så skulle jag säga att det är 20 arter på en kvadratmeter.
Ja, så kalfjäll är kanske inte det riktigt korrekta benämningen.
Lavfjäll,
är det det du menar?
Ja, det är lavfjäll.
Lavfjäll. Precis, lavfjället. Vi är uppe på lavfjället.
Ja.
Ja, Jenny, jag har gått lite längre
sikt?
Fram.
Har du någon sikt?
Alltså, jag blev så nyfiken på det där som du beskrev, att du såg solen på andra sidan här. Så jag liksom har närmat mig dig och tittar ner för skidbackarna här nu, men jag ser nästan ingenting. Jag tror att jag ser Årsjön som blänker där nere.
Ja, nu kommer det någon sorts nytt moln eller någon ny dimma. Så nu försvinner allting på något sätt och allt blir mjölk.
Ja, alltså det kommer och går. Man tänker att man ska titta på någonting specifikt och sen så liksom helt plötsligt så står man mitt i ett moln. We'll be right back. Urdalar och vedalar, änd- och sidomoräner, isransrännor, skvalrännor och slukrännor och dämda issjöar. Något att spåna efter på fjällturen. Men också snölav, grå raggmossar, korallav, bäcknicka och saffranslav och den vågiga rutlungmossan, eller krokodilmosse som den heter i Norge. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och till Åreskutan i Jämtland. Jag heter Joakim Lindvall.
Och jag heter Jenny Berntsson Djurvall.
Ja, du Jenny, nu har jag flyttat mig. Du lockade ju med liksom den här fantastiska soluppgången och solbelysta fjäll på andra sidan Åredalen där. Så jag gick och ställde mig nu lite där åt ditt håll, alltså där alla skidpisterna går ner. Jag fick min betalning. Så himla vackert alltså med solen som strålar på de här gråa och bruna fjällen. Och så är det ju liksom molnbankar som kommer och går. Så det blir nästan sådär kulissartat allting som är, man ser lite långt bort på något sätt.
Ja, och så är det det här molnlocket ovanför alltihopa som vi liksom har som hatt.
Ja, precis. Väldigt, väldigt vackert. Och just där jag står så är det också otroligt blockigt. Alltså stora, stora flyttblock som ligger, uppsprucket berg. Och så mitt bland allt detta då skidliftar.
Ja, precis. Jag har flyttat mig så jag är alldeles precis under där kabinliften. Landar eller vad det heter uppe på Åreskutan, men nere i liksom ravinen under där, och här är jättestora fina block och sen kallkälla, hör du den?
Ja.
Och då hittar man jättemycket häftiga arter som vi ska berätta om en liten stund.
Ja, men det är ju det som är så häftigt, Jenny, att Åreskutan och Åre som är en riktig sån här skidort, folk kommer hit för att åka skidor på vintern och cykla nu på sommaren och sådär. Men det finns också massor av natur att spana efter, det är det vi ska göra. Och vi ska ju då berätta om de svenska fjällen och hur de blev till och hur de har formats och bland annat under den senaste istiden. Men vi ska också kolla vad som växer på dem. Precis som de tre vandrarna som Helena Söderlund träffade på igår.
Hej, vad heter du?
Hej, jag heter Lotta.
Och vem är det du har i selen här?
Vad heter du?
Walter.
Walter, hej Walter. Bor du här i närheten eller?
Ja, men jag bor i Duved och har gjort det nu ett år.
Ja. Men ni kom precis upp med kabinbanan här. Ja. Vad ska ni göra här uppe då? På det helt jättedimmiga fjället?
Ja, nej, men jag är här med min moster från Tyskland. Ja. Så vi liksom, ja, men se hur det är här och så visa henne naturen. Ja. Och en liten liksom kort vandring.
Ja. Kul. And what is your name?
My name is Antje.
And you come from?
From Essen, from Germany.
Okay. Men är det så här dimmigt då? Vad ska ni titta på?
Ja, men kanske lite mer vad som finns nere på marken. Det är så fint. Ja. Och ja, men jag tycker att det är så spännande. Det ser ut som att det är konstverk på med stenarna och sånt.
Så du tittar ju ner?
Ja, jag tittar väldigt mycket neråt faktiskt. Så.
Ja, men jag ska slippa iväg nu så får ni gå på er tur. Ja. Titta ner på lavar och mossar. Ja. And I wish you a wonderful trip.
Thank you, you're welcome.
Okay, thank you. Bye bye.
Bye bye.
Ja, Lotta, Walter och Antje som Helena Söderlund träffade här på Åreskutan för igår faktiskt. Och Jenny, det där är någonting som du också ska ägna dig åt och titta ner på marken, eller hur?
Ja, just det. Fast bara för det så står vi precis och spanar i luften. För Linda Johannesson visst flög förbi någonting lite snabbt, brunt och vitt.
Ja, men alltså det var nästan som att jag tror att vi hade en snösparv som fladdrar förbi här i dimman som precis kommer in här.
Upp mot Jocke, va?
Ja. Ja.
Och igår, Jocke, så var det en liten söt hare som hoppade upp härifrån mig mot där du står. Och den hade en perfekt kamouflage, också brun och vit ju. Det är så man ska se ut om man ska gömma sig.
Men jag spanar efter harar och snösparvar medan du pratar om grönsaker.
Gör det. Ja, för Jesper Vadstäng, biolog också, precis som Linda. Du lovade mig en affischart. Vad skulle vi kunna locka med? Och när man kommer och åker kabinbanan upp till Åreskutan och så tittar man ner precis innan man ska gå av, så lyser det av den mest fantastiska, ljusa, härliga gröna färg i stora, stora kuddar här. Ja. Vad är det?
Här har vi en väldigt speciell art och det är bäcknicka som färgar liksom hela marken nästan ljusgrön eller neongrönt. Och sen bildas det liksom så små, som små eller dagg på dem.
Ja, vattendropparna ligger ovanpå den här. Det är den fluffigaste, mjukaste mossa man kan tänka sig. Som en 70-tals manchester liksom. Och vattendropparna ligger på så det blir otroligt vackert. Och att den ens vill vara här, det beror på det här, Jesper.
Ja, om vi känner här. Det är iskallt vattnet. Här har vi alltså en kall källa. Och då vet vi också, här kommer vi ha många speciella mossor. Och det här, till skillnad från de här vindpidande stenarna som vi var förut, är det här en väldigt stabil miljö. Här rinner det alltid vatten. Och de här mossorna har alltid fukt. Och det är lite ner i en sänka här. Så att här får de lite vindskydd.
Vi är som i en liten mikrovärld här där källan bestämmer fukten och det är 4 grader i vattnet. Så här fryser det ju inte heller så lätt och så kvickt som det gör. Alltså om det skulle smälla på och bli jättekallt imorgon. Det kommer fortfarande vara 4 grader här nere.
Ja, precis. Det blir som ett litet kylskåp här som är kallt på sommaren och milt på vintern. Ja.
Men det kommer väl att täckas med is och snö, antar jag. Det är ofrånkomligt.
Ja, snön kommer ju komma. Men det kan ju vara så att det inte fryser här utan att det hålls. Eller att det inte fryser så mycket i alla fall.
Och det är inte bara här, utan det kan man hitta på fjället där, liksom, där man ser det här underbara gröna fluffet. Den fina mossan. Då finns det källa i närheten, för den växer ingen annanstans.
Precis, om man inte har vatten och ute och vandrar. Sen ser man de här gröna sjoken. Då kan man tänka, där kanske vi har en källa.
Men du, det finns fler arter som gillar källan. Alltså specialister på källa.
Ja, precis. De här är väldigt känsliga för uttorkning. Mossor är generellt så här väldigt bra anpassade för den miljö de växer i. Så att de här klarar inte något att växa på något annat ställe. Det här är liksom utpräglade källmossor.
Hade du en annan där? Ja, titta här.
Ja, vi har två stycken olika arter här. Förutom bäcknickan som är så här ljust grön, så finns det en som är lite blekare grön men också ganska ljusa gröna nyanser. Och det är källmossa. Det är flera arter, jag vet inte vilken art det här är. De är ganska svåra att skilja på i fält. Men kanske nordlig
lite
källmossa.
Lite särskilt uppe i toppskotten är den väldigt ljus.
Ja, och sen har den små röda blommor också ibland som är hanskott. Så att där sprider den sina spermatozoider.
Ja. Hade du en art till?
Ja, det är ganska ovanligt. Här har vi också en riktig specialist på källor. Och det är bandbryum. Och den är helt rosa i färgen.
Ja, titta.
Det är väldigt ovanligt med mossor med just den här nyansen. Så om ni går till en källa, ser det här gröna. Och sen inne bland det gröna så ser ni små rosa skott. Då har vi arten bandbryum som också är en sån här källspecialist.
Mm. Det finns ju liksom ett stort alpint klimat, Jocke. Men i det finns det ju en massa små nischer och mikroklimat. Och det här kanske är det skönaste av alltihopa. Alltså det är som man bara vill lägga sig i den här mjuka mossan. Bäcknicka.
Bäcknicka och nicka lite grann. Ja. Mm. Alltså, jag håller med. Det är så häftigt med fjällen, just det där. Variationen men ändå överskådligheten på något sätt. Alltså det var ett lyssnarbrev som vi hade i förra timmen som hon berättade om det, hur hon fick sin första fjällflora och började upptäcka växter och att det var ändå på något sätt överskådligt. Det var inte liksom en djungel av olika saker men någonting att fördjupa sig i. Jag tycker det ligger så mycket i det där. Det är liksom, det är härligt med mycket arter, men det är också härligt det här kajheten. Men precis som du säger, att det finns väldigt mycket att titta på om man tittar nära.
Ja, verkligen.
Men du, vi står på ett ställe där man inte är så sugen på att lägga sig ner. Jag står här tillsammans med dig, Gunhild Ninnis Rosqvist, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Hallå, hallå.
Hej.
Hej, för den som precis slog på radion. Du är alltså naturgeograf, du är expert på formation i fjällen kan man säga, och is och glaciär och sådana saker.
Ja, och vi står på helt rätt ställe för att titta på sånt.
Ja, exakt. Vi står ju då nästan precis vid kabinbanan. Vi har ställt oss bakom, ja, det är faktiskt Stockholms universitets forsknings någon kur. Man har här ett grått litet hus som ger oss lä. Men, och så står vi och tittar då ut över Åreskutan här över fjället. Just nu så kommer det ett moln som det hela tiden gör. Rätt vad det så ser man jättelångt, flera mil, och sen så ser man nästan ingenting. Men precis framför oss här då så ligger stora, stora block. Alltså gråa, stora, kantiga block utspridda, men också liksom på rad, nästan en sån där tre radspel. Och Ninnis, flyttblock är detta?
Ja, det är inlandsisen som har släppt dem när den smälte en gång i tiden och transporterat dem en bit då. Och sen dumpat dem när isen smälte bort då för 10 500 år sedan ungefär. Så det finns mycket spår här av is.
Ja, för vi berättade ju då i förra timmen hur, liksom, hur själva fjällen en gång har bildats. De här fantastiska skollorna som böcker som du liknar vid som sköts upp på land och som har bildat fjällen. Och sen så har det ju hänt massor. Det har liksom eroderat fjällen, för de var höga som typ Alperna då när de bildades, och sen har de liksom förminskats. Och sen har det varit då flera istider, och det där är ju någonting som är väldigt tydligt när man går fjällen. Spåren av istiden, eller hur?
Ja, spår av själva isen, vad den gjorde, men också vad smältvattnet från isen gjorde. För det var ju väldigt mycket is på land som sen smälte bort och transporterade och flyttade och la ut åsar och så. Så det är både själva isen och dess smältvatten som vi ser spår av och som man går på när man går i dalgångarna. Ja. Man går upp och ner för ryggar och...
Du, vill du komma in så du står i lä här bakom väggen också?
Ja, sorry.
Men om vi börjar då med den här senaste istiden som försvann för ungefär 10 000 år sedan. Men om man backar ännu längre tillbaka då, 20 000 år sedan, då var den som allra tjockast. Och hur tjock var den då?
Ja, det beror på var man är någonstans. Men jag tror den var allra störst, utbredningen var störst för 22 000 år sedan. Och då nådde den ju ner i norra Tyskland. Så hela vårt land var ju täckt, och Norge och Finland. Jaha. Och den var som tjockast, dess högsta punkt låg ute i Bottenviken. Så det var inte över fjällen som den var som tjockast. Jaha. Men det var säkert någon kilometer is här ändå. Jaha. Och man ser att den var tjockast där, det vet man, för där är också landhöjningen som högst.
Den, så det är så man räknar ut vad den var som
tjockast? Ja, delvis. Men man finns andra sätt också. Men den tryckte ju ner jordskorpan, och när isen sen smälter så har den lyft sig. Och den fortsätter ju lyfta sig. Ja. Så då kan man se var det går fortast. Och så kan man återskapa hur den här isen... Men det var ju... Det har varit upprepade nedisningar under de senaste 2 miljoner åren. Men spåren efter den senaste är ju tydligast. Men det finns faktiskt spår av även den före. Men långt ner under andra sedimentlager. Så det är ingenting vi ser riktigt.
Nej. Ja, men vi ska prata lite mer om vad man kan se konkret. Men jag är så fascinerad av den här jätteisen också. Man kan tänka sig, ungefär så har du 1 kilometer is här och 1 000 meter is. Och över Bottenviken så var den ännu mycket tjockare. Men hur funkar då isen? För den i sig är ju nästan som ett levande väsen.
Ja, det är väl det som är tjusningen. Och stor inlandsis är ju, det finns ju kvar på Antarktis, Östantarktis och på Grönland. Så genom att forska där så lär vi oss också mycket om hur den här isen har funkat. Mm. Men om man då bygger en is, så när den blir tillräckligt tjock, en glaciär då först och sen en is, då kan iskristallerna deformeras så att isen börjar röra sig som en trög massa. Och då rörde den sig, när den då låg och var som tjockast ute i Bottenviken, då rörde sig isen in mot fjällen. Så de här räfflorna vi såg i berget, de här ränderna, de visar den riktningen, att det kom från öster in mot fjällen.
Okej, då ska jag bara se så jag har fattat det hela. Den är som tjockast i över Bottenviken där. Och sen så liksom planade ut lite ut mot liksom havet här västerut mot norska kusten och sådär. Havet låg ännu mycket längre ut än vad det gör nu. Men då av sin enorma tyngd då, ja. Så förändras botten av isen, det blir liksom vätska där under och då börjar hela isen liksom glida.
Ja, och det gör den även på glaciär. Om du bygger en ny glaciär så måste du ha mer än 30 meter is, tror jag man säger, för att den ska börja röra på sig. Och sen glider den på underlaget för det bildas smältvatten i botten. Sen beror det på hur topografin ser ut också, redan var fjällen är och så. Ja. Och vid långa perioder har det också funnits is bara i fjällen. Och då var ju, alltså, man kan tänka sig att det låg is i alla höga fjälldalar som rann ut med glaciärtungor. Så här. Ja. Då var det förstås rörelsen från fjällen och utåt mot låglandet. Ja. Men det ser vi inte här.
Nej. Och det där kan man ju se spår av. Det är ju det som är så himla coolt. Alltså, jag kan se spår här framför mig av då den här isen som låg här för 20 000 år sedan men försvann för 10 000 år sedan. Jag ser tydliga spår, jag ser de här flyttblocken, vi såg de här isräfflorna som också är jättetydliga som man kan se när man fjällvandrar. Men det är inte bara det, utan det är ju då vattnet också som har påverkat det som vi ser. Alltså det låg stora sjöar, issjöar kallas det här, till exempel vid Åreskutan.
Ja, Åresjön och Ånsjön och flera, och Storsjön var mycket större, och det var när isen började smälta av. Eftersom den då var som tjockast öster härom, så smälte den av åt öster, och då dämdes det smältvatten mot de höga fjällen i väster. Så det var väldigt stora sjöar då, mycket högre nivå än dagens sjöar. Mm. Och där avsattes det mycket sediment i de sjöarna, bottensediment, slam och sand och grus och så. Så genom att titta på dem så kan vi återskapa och göra en karta över hur stora de var.
Och då ser man liksom strandlinjer och terrasser som man kan se när man går i fjällen. Ja, alltså, det ser ut som konstgjorda terrasser.
Ja, det är svallat. Det är sånt som man går på idag om man går på en strand. Fast det är mycket högre upp i terrängen.
Ja, och då vet man att det här har det varit en issjö.
Ja, det vet man. Och det finns ju bara på nästa fjäll här, på Mullfjället såg jag. Och det är lite dåligt bevarat just i Åredalen. Men Torneträskområdet finns det jättetydliga sådana. Det är häftigt att föreställa sig.
Det är så häftigt.
Och sen när isen smälte bort helt, då rann de där sjöarna ut i det som skulle bli Östersjön. Så de tappade sig, man, österut och försvann. Då försvann vattnet och sen började vårt landskap att byggas upp.
Det här skulle vi kunna prata om i flera timmar. Och det ska vi göra. Vi ska prata mer om detta otroligt fascinerande landskap, hur det har blivit till och alla spår som vi kan se liksom från tusentals år tillbaka. Men nu ska vi faktiskt lämna Åreskutan för en liten stund och istället bege oss några mil västerut mot Storulvån, som är en känd turiststation för fjällvandrare i Jämtland. Och häromdagen så träffade Helena Södlund fjällekologen Lisa Öberg för att få en lektion hur man skiljer de olika ullväxterna åt som man kan se på fjället.
Ängsull, tuvull och polarull.
Aha. Ull, alltså det är, om man är i fjällen, men det kan också vara på en myr i södra Sverige, så är det de här bomullstussarna som liksom brer ut sig som små prickar.
Så kan man säga. Bomullstussar är bra.
Ja. Bomullstussar är bra, ja. Men sen då, från att säga att det är någon slags ull, sen att ta sig lite vidare då. Om man är i fjällen så är det tre arter framförallt som man ska hålla skilja på.
Ja, alltså där det inte är extremt näringsrikt och så.
Ja.
Så är det de tre. Det enkla, eller det man börjar med då, det är att ängsullen har flera sådana här ulltussar. Medan tuvullen har bara en tuss i toppen.
Då börjar med alltså ängsull, flera, tuvull, en.
En, ja.
Hur kan man komma ihåg det då? Alltså, finns det någon bra minnesregel?
Ängsull har två prickar.
Har två prickar, flera. Det är bra.
Det är bra, va?
Mm. Vad är det för någon vi står och tittar på här nu då?
Nu står vi vid polarullen här då, som skiljer sig. Den har en ulltuss precis som tuvullen, men den växer lite annorlunda.
Okej.
Tuvullen växer i tuvor, vilket man hör på namnet. Men det är inte alltid så lätt att se att det faktiskt är en tuva.
Okej.
Och då brukar de böjas, skälkarna brukar böjas utåt. Som bågar nästan.
Som parenteser som går böjs ut så här.
Ja, så kan man säga.
Okay,
ja. Och så vajar de, om det blåser så är de väldigt lättrörliga i vinden.
Tuvullen.
Tuvullen, ja. Ja. Mm.
Men ska vi kika lite på polarullen som vi ändå har precis för fötterna, ja, här? Hur, vad är det för någon då? Den är bara ett strå här.
Ja, mm, och den växer alltså inte i tuvor utan enstaka, enstaka skärkar som är lite spridda.
Just det.
Och de är betydligt styvare. Skärkarna är betydligt styvare så att de står rakt upp.
Just det.
Utan att böjas som ett, som en parentes som du sa.
Ja, just det. Ja, precis. Men vi måste backa bandet lite också till Lisa. Vad är de här ullen? Vad är det för slags växter?
Ja, är alltså det är ju Eriophorum är det latinska namnet.
Eriophorum.
Eriophorum, ja. Mm. Och då är det fröna som bildar. Den här ullen är ju till för att fröna ska kunna spridas. De är vindspridda frön, precis som hos maskrosor.
Mm. Men hur ser den ut när den blommar då? För man tänker ju bara på den här stora ulltussen liksom.
Mm,
ja, den men, blommar, det måste
som
den
en gräs, om man vet hur en gräsblomma ser ut.
Just, och vet man inte är det så kan det halvgräs, eller hur?
Ja.
Så då har, så blomman är ju inte som en vanlig, om man tänker inte som en vitsippa eller så, utan blomman ser ut som ett halvgräsblomma.
Ja, som en gräsblomma helt enkelt.
Mm. Den är ju mycket, mycket mer iögonfallande när det har blivit gott i frö då?
Ja, ja visst. Ja.
Det är då man liksom lägger märke till. Mm. Och det här själva ullen, kan man använda den till någonting?
Ja, det kan man. Man kan stoppa kuddvar och madrasser och annat.
Det har man gjort.
Det har man gjort, ja. Ja. Mm, visst, man har använt allt man har hittat.
För den är väldigt mjuk.
Ja, det är den.
Verkligen. Mm. Känner mot kinden här. Mm. Så det här är ett strå och en tuss.
Ja.
Då är det polarull. Mm. Men ska vi se, hittar vi någon annan här nu då?
Mm, vi får gå och leta lite, ja, tror jag. Mm. Här har vi ängsull.
Jaha, men titta, nu ska vi se. Här har vi en ull med flera tussar på.
Ja.
Eller hur?
Ja, visst.
Då är det ängsull. Så är det alltid två eller kunde det vara fler?
Nej, det kan vara fler också. Och den kan väl ha bara en också. Så man, det gäller att titta på fler runt omkring, ja, för att vara säker. Men oftast är det fler alltså.
Just det, då ska vi se om du... Där har du... Där tog vi fram den. Och då har vi ju i toppen så är det ju en lite högre upp. Mm. Och sen har vi minst en och en till där.
Mm.
Och... Då sa vi det här med ett, två prickar. Minst två blommor, sa vi. Ja. Ja, så minst två tussar. Mm.
Ja.
Ängsull.
Ja.
Bra. Att kolla här ser jag också. Den är ju...
Ja, den var fin.
Den var jättefin. Ja. Man ser två stora tussar i toppen på den.
Ja.
Kul. Men nu vill vi ha en tuvel också.
Vi kan låna det.
Ja. Här ser jag tydligt flera stycken. Ängsull.
Mm. Ja.
Ja,
ängsull på den.
Mm. Men då ska jag kika lite efter den som har en i toppen, men det ska ändå vara som en liten tuva och böja sig utåt.
Ja.
Vad tror du om den då?
Ja, fast nu hittar vi ju bara en här och ett strå. Det är lite svårt den här,
ja,
tiden, men den här...
Den böjer ju sig faktiskt.
Ja, det här är en tuva.
En tuva.
Även om jag hade önskat att hitta en hel, ja, precis, tydlig tuva.
Men jag känner på den är inte alls lika hård som polarullen.
Nej, absolut inte. Och den böjer sig i vinden. Ja. Alltså strået böjer sig.
Just det. Ja. Men vi får köra en repetition. Se om jag har lärt mig.
Mm.
Tuvull och polarull. De har en sån här tuss i toppen.
Mm.
Men polarullen är lite hårdare. Står rakt upp.
Styv.
Medan tuvullen, den växer ofta i en tuva flera ihop och böjer sig lite ut åt kanterna.
Mm.
I vindens riktning ofta. Och sen har vi ängsullen. Den har flera bomullstussar på sig.
Ja.
Minst två. Mm. Och då så kom vi ihåg det med ängsull som är två prickar på ät. Ja, det var väl lätt som en plätt.
Typ.
Ja.
Ja, lätt som en plätt. Det var ju Helena Söderlund som fick lära sig mer om de olika arterna av ullväxter som man kan se på fjället. Och ullmagister själv, det var fjällekologen Lisa Öberg. Helena Söderlund.
Ja, jag är här.
Hallå där, hej. Du är med oss här uppe på Åreskutan. Väldigt pedagogiskt tycker jag med de där två prickarna.
Ja, faktiskt. Jag behöver sådana där minnesregler.
Vem behöver inte det?
Ja.
Du, vi har ju våra kanaler öppna som vanligt. Mm. Har vi fått in några kommentarer från våra lyssnare?
Ja, det är roligt när ni hör av er och Elin skriver: kul med ett program om naturen och geologin på Åreskutan. Vi var där med barn sommaren 2022 och fick se både vacker utsikt och fjällripor. När jag lyssnar på programmet får jag lust att åka tillbaka och titta mer på floran. Så ja, det låter ju härligt. Och sen hör Jan Dock i Norrtälje av sig och säger: skönt att ni inte är bortblåsta. Ett minne. Vandrade en sommardag upp till toppen, hänfördes av utsikten och tog linbanan ner. Där nere, berikade av allt vi upplevt, råkade ett bröllop äga rum i Åre gamla kyrka. Vilken fin, vacker, riktigt gammal kyrka. Titta in, säger han. Vandra försiktigt.
Ja, vad härligt. Ja, mm, ja, och hur gör man då om man vill nå oss?
Maila på naturmorgon@sverigesradio.se eller kolla in oss på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon. Det är bara att skriva till oss där.
Ja, bra. Härligt. Då ska vi vandra ner för backen här. Jag har liksom ställt mig lite i läs och nu kommer ett stort, stort, stort block. Så jag ser inte riktigt dig, Jenny, men jag vet ju att du är ner i backarna här. Men hur går det för dig?
Jo, men det går bra. Nu tänker jag så här. Ibland har vi stått, Jocke, och berättat om de fina vyerna. Och sen så kommer molnen in och så ser man nästan ingenting. Det är då det är så bra att bry sig om just floran vid fötterna. För den ser man nästan alltid. Då ska man ha ett avstånd på ungefär 10 cm räcker med sikt.
Det är mycket bättre än de här långa perspektiven som jag vill se. Men ja, smart.
Man kan ta båda. Och Linda Johannesson, nu har vi kommit till en så här liten naturtyp i det stora fjället som är väldigt speciell. Här har vi en snölega, sa du. Hur ser vi det och vad är det?
Ja, men en snölega är ju en plats där snön ligger kvar långt in på säsongen. Här har vi ju framförallt mossor då, inte så mycket kärlväxter. Jag tyckte det var så roligt att du sa det, att du trodde att det bara var som död jord eller möglig mosse eller någonting vi såg.
Titta här, kom. Det här ser inte levande ut. Det här ser ut som mögligt kaffesump.
Nej, men verkligen. Men alltså, i själva verket så har vi det livslevande mossor som mår alldeles utmärkt. Och det är inte bara en art, utan det är många arter.
Och kolla där, ja. Nu dök Jesper ner i mossan. Vad hittar du?
Ja, men här, det är superspännande. Här har vi bland annat den här liten snömossa. Det är det som färgar den grå, eller vissa snölegor kan vara helt grå, så att det ser ut som liksom möglig jord nästan.
Ja.
Men det är fullt levande och då är det den här liten snömossa. Och när jag tittade med luppen så var det faktiskt inte bara liten snömossa, utan det hade massor olika arter.
Får jag se? Ner med luppen, på med lilla lampan.
Här har vi liksom 1, 2, 3, 4, 5 olika levermossor och någon borstmossa. Så det är ett helt vegetationssamhälle och de här är helt beroende av att snön ligger kvar länge.
Jesper, den här mossan som är bredvid här, det är så som jag tänker med en mossa. Alltså en hel liten kudde, alla de är ju samma art och växer tillsammans i en kudde. Det du pratade om nu, att du såg 10 arter i liksom luppsiktet, då sitter liksom, då är det en och en liten planta liksom.
Ja, alltså de lever tillsammans här. Levermossor lever ofta tillsammans.
Vad är fördelen med det då?
Ja, det är väl inte, det finns lite olika teorier och så, men bland annat så kan de dra nytta av varandras egenskaper. Att en del är bra på att hålla fukt och en del är bra på att transportera vatten och så. Så att det finns fördelar med att växa tillsammans också, även fast de konkurrerar ju med varandra såklart.
Ja. Här ligger då alltså snön väldigt, väldigt länge, kanske i 9 månader. Mossorna vissnar ju inte, alltså de är ju alltid vid liv, de går ju mer i dvala, de är lite som en björn, växternas björn. De tar lite vila och sen så kommer ljuset tillbaka och då kan de växa. Men det känns här som att här växer man inte så fort och snabbt. Det är väldigt lågvuxet ju.
Ja, de har väldigt kort tid. Många av de här har ju liksom 2-3 månader på sig att växa. Och om det är kalla månader då, som det ofta är i fjället, ja, då växer de, hinner de knappt växa någonting alls. Och det kan man se, det är inte så stort. Det är väldigt lågvuxen vegetation.
Vi pratar liksom några millimeters mossor här. Ah. Men en del är ju gröna. För om man, jag tycker verkligen att jag rekommenderar, när man sitter ner och ändå fikar eller tar igen sig och sitter och stirrar ner. Här är ju små miniborstar som man faktiskt kan se med blotta ögat. Som små palmer eller vad jag ska säga, som små knippen med barr. Vad är det?
Ja, den ser ut som små barrplanter. Och det här är gökelborstmossa. Det är en sån riktig snölegespecialist. Den kan växa på lite andra ställen också. Men det här, här den växer som mest. Och det ser ut som ja, men liten, den har nästan lite köttiga blad. Mm. Och sen har den en trubbig spets. Som de, många av de andra björnmossarna har betydligt spetsigare spets. Så att om du hittar en björnmossa i en snölega med trubbispets, då har vi gökelbjörnmossa.
Ja.
Den är alltså rödlistad som nära hotad.
Vad kommer det sig att den är rödlistad?
Ja, snölegor är ju kanske det vegetationssamhälle som påverkas mest av klimatförändringar. Så bara om snön ligger kvar lite kortare, då kommer det komma in andra mossor och ta över.
Mm. De är inte så konkurrensstarka, utan det är de som har blivit specialister på den här korta tiden. Det är vad de nu behöver. Och om vi får ett varmare klimat, mindre snö i snölegorna, då kommer det in annat här.
Ja, de måste ha snön länge. Det är en förutsättning, och det är liksom inte en art, utan det är massor av olika arter här som är helt beroende av det här. Så att det är ett helt vegetationssamhälle som håller på att minska.
Mm. Du, Sverige har ju jättemycket mossor, typ över 1000 olika arter. Vi har ju det fuktigt och inte så ljust och sådär som i tropiken och sådär. Vi har en stor mångfald. Och ändå är det ju, man brukar säga typ ingenting som äter mossor fast det finns så gott om det. Men det är en sanning med modifikation, Jesper.
Ja, men det är ju lite mossornas superkraft att liksom, det är nästan inga djur som lever på uteslutande mossor. Så de här får vara i fred och klara sig. Men sen har vi lämlarna. Och då, både fjällämmel och skogslämmel, de kan leva liksom på stor del av mossor under vintern. Och det är lite också, man har provat att stängsla in från lämlar mossorna och se vad som händer. Och först ser man att de här mossorna gynnas ju i snölegor. Men sen ser man att det kommer in andra arter, större, storväxta arter som konkurrerar ut det här. Så att lämlar och de här snöliga arterna har på något sätt lite hatkärlek relation, att de behöver varandra.
Ja, precis. Det är ju helt fantastiskt. Ja, men det finns lavar också som finns i snölegan, Linda. Om vi kryper bara uppåt här där vi har en liten klippa och så upp där med de mossorna som ser ut som mögel. Här lyser det orange.
Ja, men det gör det. Du bad ju mig om en sån här affischart också. Och då var den här den första jag tänkte på. Det är en art som heter saffranslav. Nästan helt omisskännlig. Vi har alltså en ganska stor vuxen. Den kan bli nästan en decimeter stor här. Den är lite mindre. Grön bladlav. Som du säger, den lyser orange. Det är för att på undersidan av de här loberna, om vi liksom lyfter lite på den, pullar loss den.
Ja,
så är den helt orange. Alltså, på
och det ser man ju då ovanifrån som att det blir som kanter eller orangea ramar runt bladen.
Precis. Och det här tänker jag att ja, men är man uppe och vandrar på fjället, då kommer man att se den här. Den växer så här på störd jord. Så att både i liksom snölegor och längs bäckar och så där.
Mm. En affischart för det lilla samhället på det stora fjället, Jocke Lindvall.
Ja, men det kan väl behövas. Och det stora fjället försvann nu i ett moln. Jag hade världens finaste utsikt här över hela Ullådalen.
Titta jag tittade upp får du ner. Se. Nu tittar jag upp. Det är som sånt där spökvatten som man lurar i barnen på förskolan. Att de får vatten i mjölkglaset.
Just det, precis. Spökvatten var det rätta ordet. Vi står i spökvatten. Ja, men tack så länge igen. Vi hörs om en liten stund igen. Vi tittar uppåt, ni tittar neråt. Eller vi tittar egentligen rakt fram. Jag och Gunhild Ninnis Rosqvist, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Ninnis, vi pratade lite grann förra timmen om liksom din kärlek till fjäll. Men du har också, och det är ju närliggande, en stor kärlek till is.
Ja, jag tycker det är fascinerande. Glaciärer och inlandsisar också. Men de är vackra och de är som levande ändå. De rör på sig och de till och med låter ibland. Och de är jätteviktiga att förstå eftersom klimatförändringarna gör att de smälter fort. Mm. Så det är viktig forskning för många nu.
Det finns ju en glaciär. Hade vi haft lite bättre sikt hade vi kunnat se kanske till Sylarna, som är den närmsta nuvarande glaciären här då. Vi pratade innan om hur inlandsisen funkade. Den liksom rör på sig, den rör sig av sitt stora tryck, det blir blött in under, den fylls på liksom uppifrån en tjock punktade väldigt tjockt. Alltså moderna glaciärer som man kan till exempel se på Sylarna, funkar de likadant?
Ja, i princip gör de det. De får ju snö på vintern såklart. Och många av våra glaciärer ligger så att de får snö som kommer med lågtrycken från väster så att det ligger i lä över de här, bakom de högsta topparna. Så både Sylarna och Helagsglaciärerna som är våra sydligaste, de ligger så. Mm. Uppe längs med kanten liksom. Och så mycket vintersnö och kalla somrar, då kan man bygga en glaciär. Och somrarna är som vi vet blir varmare och varmare. Mm. Eller det blir längre perioder med höga temperaturer. Vintrarna är också, det beror mycket på hur mycket snö det kommer. Prognoserna framåt är att det ska bli mer vinternederbörd. Men om somrarna är varma så spelar inte det någon roll, utan då smälter de av. Mm. Och det har de ju gjort nu i många år.
Ja. Vi kan prata mer om det. Jag är bara så nyfiken också på någonting som är väldigt påtagligt när man går i fjällen. Det är ju de här moränhögarna, alltså de här grushögarna. Mm. Och glaciärerna och isen är väl någonting som har skapat de där moränerna?
Absolut. Så går man upp i de alpina områdena så ser man ju tydliga ryggar som ligger en bit ner på fjällsluttningen. Några hundra meter, kanske 500 meter nedanför nuvarande is. Och det visar hur stora glaciärerna var bara för drygt 100 år sedan. Slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Då hade det varit kallt i flera hundra år på somrarna. Lilla istiden brukar man kalla det för. Ja. Så då var glaciärerna mycket större. Det finns det bra bevis, fotografiska bevis till och med. Ja. Så de ryggarna visar, en moränrygg visar ett randläge på en inlandsis.
Hur långt ut isen var?
Ja, alltså, och inlandsen, stora isen la också sådana moränryggar, men de ligger långt ner i landet. Och till och med i norra Tyskland finns det sådana. Ja. Men framför glaciärerna så kan man se att de har varit större. Och förmodligen har de varit större flera gånger efter istiden. Men den senaste gången har vi mest bevis på. Och det är för att isen plockar upp sten från botten och det rasar från bergvägarna ner på glaciären. Och så transporteras det genom isen och så dumpas det då där framme. Mm. Så det är tydligt bevis på att de faktiskt rör på sig och att de tar med sig saker på vägen.
Ja, spännande med is. Mm. Men okej, Ninnis. De smälter glaciärerna, det vet vi. Det är klimatet som påverkar. Alltså, hur stor påverkan har vi människor på fjället? Vi står liksom nu mitt i ett turistmäcka-år. Alltså, hur påverkar vi fjället?
På många olika sätt såklart. Här är det en massa infrastruktur och liftanordningar och så såklart. Men vi påverkar också när vi går och när vi åker helikopter kanske. Så det är ju inte alla spår man kan se så tydligt. Men nu när klimatet ändras så det blir varmare, det blir torrare på somrarna ibland och det kommer häftigare nederbörd. Nederbörden kommer mer extremt och det kanske blir mer vintersnö, mer lavinrisk, rasrisken ökar. Så kanske vi måste tänka på hur vi
hur vi vistas i fjällen. Var mer försiktiga att tänka på om vi stör helt enkelt. Och till exempel också djurliv och så, att man inte kanske ska vistas samma tider som förut. För att renar till exempel blir också stressade.
Ja, jag tänkte också, för vi är mitt i Sápmi. Vi är mitt liksom.
Ja, och vi såg ren igår.
Ja,
i så man får tänka på att man kanske inte kan vara på vid samma tid som förut. För även djurliv och växter störs av klimatförändringarna. De är stressade och då kanske vi måste fundera på hur vi påverkar också.
Mm. Ja, men hur ska man göra då? Om man vill ju fjällvandra och det är en fantastisk natur. Hur ska man gå tillväga?
Nej, men man lyssnar av. Det har ju redan börjat justeras lite. Och vi är många som vill vara på fjället också. Vi är ju del av varandras upplevelser. Så man får försöka hitta alternativa tider kanske och lyssna av. För jag tror nog att det finns information om det där. Mm. Vi vill ju inte störa, vi vill ju bevara det här fina. Mm.
Men nu ska vi färdas några mil västerut mot Storulvån, för det är många som gillar att vandra, som vi har pratat om. Inte minst den här tiden på året. Vackra färger och inga mygg och mycket bär. Och häromdagen så följde Helena Söderlund med fjällekolog Lisa Öberg en bit upp på fjället Getryggen.
Lisa, nu har vi gått en bit upp för här. Vad är det vi ser ut över här? Det är liksom september i fjällen.
Ja, det är verkligen. Höstfärgerna börjar på komma. Björkarna börjar bli lite gula, delvis gula.
Mm.
Och myrarna skiftar också i gult. Så vi ser här ju en del starrarter som har börjat skifta lite grann. Och vi har dvärgbjörk där, är den mer rostfärgad. Men allting får ju färg. Där på motsatta sidan, vi ser en ås här.
Mm.
På andra sidan, den ganska korta myrtungan här. Då. Där ser vi också stora färgskiftningar. Och det är nog blåbärsris en del av det som ger den färgen.
Och så väldigt knotiga fjällbjörkar.
Absolut.
Som börjar gå, det är fortfarande en del grönt men mycket, mycket gult idag.
Ja, och det, man ser dag för dag blir det gulare och gulare.
Jag ska se, de här röda bären som är här då, är det hönsbär?
Ja, det är hönsbär.
Ja. Och de är alltså lite mer lika rönnbär än lingon?
Ja, de har lite dragning åt orange då, som rönnbären har.
Här och där har du lingon.
Lingon, ja.
Precis, så det kan man ju lära sig försöka se skillnad på som höstfjällvandrare.
Ja, det kan man göra. Lättast är det ju förstås om man ser bladen, om man letar efter bladen. Och hönsbär är inte giftiga, så att, men däremot, jag tror aldrig jag smakar faktiskt. Men de ska inte vara giftiga, men de är säkert ingen god heller för oss människor.
Medan ett lingon här, om vi tar och smakar
lingonen kan vara god. Även om just de här var lite omogen.
Lite sura.
Ja, men... Mm.
Några lingon till.
Mm.
Att också, de här var lite mörkare.
Ja, precis.
Och det här, det är kråkbär.
Ja.
Men de kan man äta dem också. Mm. Jag smakar ett tag. Smakar inte så mycket, va?
Nej, men de är väldigt vitaminrika.
Jaha.
Mm. Kråkbär, rika på antioxidanter. Så nu på senare år så har man börjat sälja i hälsokostaffärer och så. Alltså, kråkbärssaft och juice och liknande.
Okej, då tar jag till då.
Ja, det tycker jag.
Lite som är att den har, det liksom. Men,
ja, är man törstig och inte har tillgång till någon vätska så kan man med fördel äta kråkbär. Eller suga på dem åtminstone. Och så kan man spotta ut, för de har mycket stenar.
Mm.
Så då kan man suga ut vätskan och spotta ut. Så får man med sig det godaste.
Vad är ditt bästa tips till den som fjällvandrar den här tiden på året då? Om de vill se lite blommor och växter och så. Vad ska man göra?
Ja, men gå med någon som kan kanske. För att nu är ju väldigt många växter överblommade. Och det är ju en konst det också. Att kunna känna igen växter året om.
Mm. Men för min del som inte kan så många av de här arterna som du, så är det ju det här att stanna upp och sätta sig ner och titta som är grejen liksom.
Ja visst, man kan inte gå, nu är jag ganska kort
då, men i alla fall. Man behöver faktiskt sätta sig ner eller lägga sig ner för att se ordentligt. Och då upptäcker man ganska mycket. Särskilt de här mindre ja, små vuxna orterna, helt enkelt.
Precis, för vi har hittat ganska mycket som är direkt mot själva marken här. Alltså små blad som ju är hela växten, som dvärgviden till exempel.
Ja, precis.
Mm. Och sen annars om man bara tittar sig omkring så ser man ju, man ser ju fjällbjörk i alla fall.
Ja, det gör man.
Ja. Den kan alla fjällvandrare lära sig.
Ja, det tror jag. Och dvärgbjörken också. Och,
ja. Oh, vad är det som piper? Det kommer en fågel här. Den flyger upp över fjällryggen här och jag vet inte vad det var. Vet du?
Gissning på ängspiplärka.
Ja.
Som inte har flyttat än kanske.
Mm. Nu har de flesta fåglarna gett sig av söderut så här från fjällen. Och det var ju fjällekolog Lisa Öberg och reporter Helena Söderlund som vi hörde där. Och kan det vara ett ängspipläka som vi hörde Ninni som flaxade förbi här också kanske?
Ja, möjligen faktiskt.
Ja, det var någon liten fågel som flög förbi här. Jenny Berntsson Djurvall. Vad har vi sett här bland alla liftar och mountainbikesbanor och grejer? Du var ju lite skeptisk till detta projekt, att vi skulle åka just i Åreskutan. Du tyckte inte heller att det var så jättemycket natur. Men ja, vad säger du?
Nej, men det får vi ju revidera. Jag förstår att om man är en passionerad, väldigt duktig artbiolog, då kanske man i första hand väljer andra ställen. Om man vill ha både liksom sporten och tillgängligheten och arter, då är det här en jättefin plats. Så tycker jag.
Ja, ja, jag fick en bild här i huvudet när du sa så att för igår så såg vi ett helt gäng med killar som drog iväg på sina mountainbikes med integralhjälmar och liksom jättefina mountainbikes. Om man hänger en lupp kring halsen om man ska ner och cykla och så gör man liksom en tvärnit och så tittar man på lite lavar på vägen.
Jag vet inte om de ens stannar, för de åker ju i 140 knyck. De är livsfarliga. Men ja, jag tycker ändå det är ett bra tips. Och jag tänker, alla som vandrar, då tar man ändå massor av pauser. Inte minst måste man det, för man blir så andfådd när man går uppåt. Och då är allt det här, hela den här mångfalden med bäcknicka och saffranslav och krokodilmose, de är här vid våra fötter. Och det är helt underbart att lära känna några nya av dem, några nya vänner från fjällen.
Ja, och det är ju också ganska härligt att cykla.
Ja, fast jag skulle inte våga cykla mountainbike ner. Det är tyvärr
inte i denna dimma eller i detta moln som vi faktiskt står i nu.
Men har ingen sikt alls.
Nej, det kommer att gå. Du, Jenny, nu är det det som vi har varje lördag, nämligen en ny naturfråga. Och den lyder så här. Nu söker vi en art som finns i nästan hela landet, både ute och inne. Faktum är att den har fått en renässans inomhus på senare år. Arten, den är kopplad till kopparskimrande barkens bärare och reliktbockens hemvist. Bladen är nålformade och sitter i par om två. Och kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Nu söker vi en art som finns i nästan hela landet, både ute och inne. Faktum är att den har fått en renässans inomhus på senare år. Arten är kopplad till kopparskimrande barkens bärare och reliktbockens hemvist. Bladen är nålformade och sitter i par om två. Rätt svar på förra veckans fråga, det var fjällviol, och de som vinner priset heter Isak Molin i Ljungskile, Anea Lindström i Österbybruk och Anita Nibell i Lund. Och nästa lördag, Jenny, då är det du som jobbar igen. Vad ska vi hitta på då?
Jag sitter väl förmodligen, nästan så att jag beklagar det, i ett radiohus någonstans. Men
ibland får man göra det också.
Ja, ibland får man göra det. Det kan vara mysigt. Och fältreporten är alltid ute. Och hon hoppas på regn, för hon vill att svamparna ska poppa upp på Gotland. För då kan det nämligen bli en och annan kalkspecialist. Svampexpert Mikael Krikorev ska guida i sina hemmamarker. Så svamp blir det nästa vecka.
Ja, men det är väl lämpligt så här på hösten. Jenny, vilken morgon det har varit. Men vi skulle ha stått och slätt här utan våra fantastiska medverkande Gunhild Ninis Rosqvist, alltså professor i naturgeografi vid Stockholms universitet, och biologerna Linda Johannesson och Jesper Wadstein, lav- och mossexperter. Och vi som har jobbat med det här programmet idag då heter Helena Söderlund, som har producerat här från Åreskutans topp tillsammans med tekniker på samma topp, Anders Mellgren, och fältreporter. Vem var det då, Jenny?
Jenny Berntsson Djurvall.
Ja, det var ju du det. Och jag heter Joakim Lindvall. Precis. Ha nu en härlig höstlördag, så hörs vi igen om en vecka.